Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden.
Hej och välkomna till dagens avsnitt som handlar om self-efficacy. Och dagens gäst är Ann-Katrin Svärd. Välkommen. Jag tänker be dig inledningsvis presentera dig själv lite närmare.
Tack Linda för att jag får vara med. Ja, Ann-Katrin Svärd. Jag har arbetat i många år, i över 30 år i skola. 15 år som speciallärare och sen gick jag forskarutbildningen vid Stockholms universitet och tog min doktorsexamen efter det. Och jag är läs- och skrivforskare kan man säga, doktor i specialpedagogik. Så mitt huvudområde är hur man ska förebygga svårigheter egentligen. Och sen har jag nu sedan många år tillbaka arbetat vid Göteborgs universitet och gör det fortfarande, men bara lite grann nu då jag är ju pensionär nästan. Så det är ungefär mitt liv och jag har stort intresse av att barn ska lyckas i skolan oavsett ålder och oavsett vad de har för lärande svårigheter kan jag säga.
Ja, precis. Och det är ju alla vi som arbetar i skolan har ju det som vårat, det som är så centralt i vårt uppdrag. Så all ditt arbete är ju otroligt viktigt. Absolut. Och det är också kopplat till det här begreppet self-efficacy. Vad betyder det?
Ja, Albert Bandura som myntade det begreppet. Man kan ju säga att det är självförmåga om man vill, eller tillit till min egen förmåga. Alltså vad klarar jag av att göra? Vad kan jag göra utifrån vad situationen kräver? Så det är liksom inte bara så där att det här finns överallt och jämnt och hela tiden. Utan om jag till exempel ska undervisa elever som har autism som jag har gjort, då måste jag liksom fråga mig själv, vad kan jag om det här? Har jag den självförmågan, har jag den tilliten till min egen förmåga så att jag kan ta mig an att undervisa de här eleverna? Eller behöver jag se till att få lite fortbildning för att klara av det? Men det spännande med self-efficacy, det är ju ändå det här att om jag tror på min egen förmåga, då kan jag göra jättemycket som lärare.
Ja, det är fantastiskt. Jag tänker att det kan vara lätt att förväxla det här begreppet self-efficacy med självförtroende eller självbild.
Ja, alltså självförtroende ligger ju ganska nära self-efficacy egentligen. För att det handlar ju också om att jag förstår att jag är bra på det jag gör, att jag tror på det jag gör, att jag kan klara av det jag gör. Men self-efficacy går ju liksom ett steg längre, ett steg djupare i det här. Att jag också på något sätt inte bara är stolt över att jag kan, utan att jag också tror på att jag kan. Och då är det grundat väldigt mycket på erfarenheter. Och det visar ju fler forskningsstudier som är gjorda just om det här begreppet. Att ju mer erfarenhet jag har av att klara olika situationer som jag har hamnat i, desto högre self-efficacy får jag ju. Alltså desto högre tilltro till min egen förmåga. Självförtroende, det är alltså duger det jag gör. Är jag bra på det jag gör? Så det är lite annorlunda, även om de ligger närmare varandra. Till exempel självkänsla som mer handlar om duger jag som den jag är? Det är ju liksom olika begrepp.
Ja, precis. Lite mer allmänt och self-efficacy är mer förknippat till en specifik situation eller handling.
Ja, det kan man säga. Hur jag tar mig an en situation. En lektion till exempel som jag ska ha. Hur tar jag mig an den?
Ja, för det var faktiskt en fråga som dök upp hos mig. Hur påverkar lärares grad av self-efficacy deras undervisning?
Det har man ju tittat på i flera olika studier, bland annat från Iran och andra länder som vi kanske inte ofta förknippar. Vi är vana vid att tänka i europeiska eller amerikanska modeller hela tiden. Men alltså det har man sett att om läraren har god tilltro, alltså self-efficacy, och då planerar, organiserar det lärande objektet som ska till, om det nu är en hel lektion eller om det bara är en del av en lektion. Ju mer struktur, målorienterad jag är och de steg jag tar, ju bättre påverkar det elevens uppnående mål och lärande. Och man kan också se motivation också i relation till self-efficacy. Så ju mer jag kan visa eleven att det här klarar du. Du klarar det med mitt stöd. Mm. Eller du klarar det utan mitt stöd. För nu har du lärt dig så här mycket. Desto mer ökar elevens både motivation och lärande.
Ja. Och jag tänker också när man gör elevens kunskapsprogression synlig för eleven själv. Mm. Så att eleven faktiskt ser att jag kan ju lära mig. Jag har lärt mig.
Det är oerhört viktigt att eleven i olika situationer också som det handlar om. Mm. Att man blir medveten om och förstår. Men också att jag förstår varför har jag lärt mig det här. Vad gjorde jag för att lära mig det här? Vad har jag gjort för att till exempel lära mig avkodning, grundläggande läs och skriv? Ja, jag kanske har tränat mycket på det. Jag har jobbat med det mycket. Jag brukar ibland när jag har elever som har svårt för läsande och skrivande. Då brukar jag fråga vad de gör på sin fritid. Och det har ju varit många då som har spelat fotboll eller hållit på med gymnastik eller annat. Mm. Och då har jag frågat, hur mycket tränar du på det? Och då har de ju sagt flera timmar i veckan. Och då frågar jag, men om du skulle träna flera timmar i veckan på att läsa, tror du att du skulle bli bättre på det då? Och då har vi haft diskussion om det, va? Och det har ju visat sig att det precis eleven liksom måste få den här tilltron att om jag gör så här, då lär jag mig mer och då klarar jag målen. Så lärarnas self-efficacy har stor betydelse för elevens lärande.
Varför tror du att vi inte är så bekanta med det här begreppet i Sverige?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Alltså, det är ju, vi har ju skrivit om det. Monica Reichenberg har ju skrivit om det i vår gemensamma bok då, som du väl kanske har läst om positiv specialpedagogik. Och nu får vi den utgiven på engelska i Routledge också i London. Och jag tror att många... Jag vet inte. Jag tror att många lärare tänker på att om barn inte, eller om eleverna inte lär sig, så tänker man olika. Alltså att de inte kan koncentrera sig, de saknar motivation, de har ingen lust, de vill inte och sådär. Eller det är svårt, va? Istället för att tänka på att det kan ju faktiskt bero på att jag som lärare... behöver vara mycket mer entusiastisk. Jag behöver visa eleven mycket. Och det här små steg, det kan jag sakna. Jag har ju handlat många lärare ute i skolan. Jag kan sakna det där. Att många gånger tar man stora kliv. Mm. Och just för de här eleverna som behöver de här små stegen. I vissa situationer och i vissa områden. Det glömmer man ibland. Och man glömmer ibland. Vi har ju pratat väldigt mycket om formativ och summativ bedömning till exempel. Mm. Där man då visar eleven det formativa. Här är du nu och dit ska du och så. Ja, och det är väl bra. Men det är inte tillräckligt.
Nej.
Utan eleven måste förstå också lite koppla det här med syftet med det jag ska göra. Varför ska jag göra det här? Vad är meningen med det? Och då brukar jag använda KASAM, känsla av sammanhang. Som är så viktigt, att man kan hantera det man gör, att jag kan genomföra det på egen hand eller med lite stöd. Och då blir det meningsfullt och då får man ju den här ökande motivationen. Så jag vet egentligen inte varför vi inte har pratat om det mer. Alltså tillit till min egen förmåga, självförmåga säger ju, översätter ju många engelska när man översätter, att det är min egen förmåga att själv klara av saker.
Och jag vill också nämna för alla er som lyssnar här att den här boken som Ann-Katrin precis nämnde, Positiv specialpedagogik, är en mycket bra bok. Man lär sig väldigt mycket genom att ha läst den. Både elevperspektiv men också lärarperspektiv. Väldigt fin bok.
Ja, tack. Det är roligt att få höra. Och den fick ju högsta betyg av Bok- och bibliotektjänst när den kom också.
Och den kan man absolut använda, jag tänker på skolan, på lokal nivå, i sitt eget skolutvecklingsarbete, till exempel i arbetslag och så vidare, att man använder sig efter den.
Jag tror att en del kanske tänker att den är skriven bara för elever som då har lärandesvårigheter. För att vi är ju tydliga med det, att vi vill ha med det också. Mm. Men det är ju inte riktigt så, utan det gäller ju mycket generellt i det vi skriver. Det mesta är ju generella. Och det intressanta är ju att det är både engelska lärare, det är norska, det är forskare från Norge, Sverige, svenska lärare. Det är en antologi där vi är många olika som beskriver framgångsfaktorer. Det är därför vi... Det här med positiv specialpedagogik vill vi ha. Vi är så trött på det medicinska perspektivet som ständigt tar över. Att vi ska ha diagnoser hit och dit. Ja, det kanske vi behöver också. Men det väsentliga är vad jag som lärare gör. Ja. Jag behöver inte fundera över diagnoser. Det är inte mitt område. Utan jag ska fundera över det pedagogiska, det didaktiska. Hur kan jag lösa den här situationen med just de här eleverna?
Ja, precis. Skulle man kunna säga att lärare som har en hög grad av self-efficacy, de är också mer benägna att variera sin undervisning, att vara mer flexibla i sitt bemötande mot eleverna genom undervisning och material. Tänker jag rätt då?
Absolut. Ja, du tänker helt rätt. Det stämmer väldigt väl. Mm. För ju högre grad jag har av självförmåga eller self-efficacy, desto mer benägen är jag att också se olika lösningar. Mm. Beroende på de elever jag har och de situationer som vi hamnar i. Mm. För många gånger tänker vi ju ämneskunskap då, att de ska nå läs- och skrivmålen eller mattemålen. Men det kan ju också vara socioemotionella mål som en del elever har jobbat med. Mm. Att de behöver stöd i den sociala utvecklingen. Och där är det lika viktigt att jag har hög self-efficacy. Hur ska du arbeta rent socialt med den här eleven så att eleven ska känna att de klarar av att vara i grupp eller klarar av att samspela med andra och så. Mm. Och då måste jag hitta mängder av flexibla lösningar för det.
Mm. Och lärare då som istället har en låg grad av self-efficacy, de kanske mer tenderar att tänka att jag kan inte detta så någon annan behöver göra.
Ja, eller att man inte... Alltså jag har ju mött lärare som ibland tror att de kan. Mm. Ja, det finns ju lärare som kan ha väldigt hög grad av självförtroende, fast självkänslan är låg, va? Ja, och de tror liksom att de kan. Och då ser de inte riktigt vad det är de själva behöver jobba med för att eleven också ska lära sig. Och det är väl liksom den sämsta kombinationen egentligen. För då, om jag också har låg grad då av tilltro till min egen förmåga, då kanske jag inte ser vad eleven behöver. Jag kanske inte vågar variera. Jag kanske inte vågar vara entusiastisk och engagerad, utan jag ger upp helt enkelt. Och där har vi en del som skyller på diagnoser. Alltså det såg jag när jag gjorde min masterstudie, där vi hade integrerat elever med olika, alltså med Down syndrom till exempel, i grundskoleklasser för att föräldrarna önskade det. Och då var det till exempel en pojke där som, ja, han kunde inte spela landband, han slog klubban i huvudet på de andra och han slickade smöret på smörgåsen och så. Och då när läraren intervjuades, men då trodde hon att det var medfött för att han hade Down syndrom. Ja, man kan ju skylla på en diagnos, men då är ju okunskapen, då är ju self-efficacy i relation till diagnoser också väldigt låg, va?
Ja precis. Och okunskap innebär ju också att man ofta gör så som man tror att man ska göra.
Ja, precis.
Och då ibland blir det väldigt fel.
Ja, det blir jättefel ibland. För att ska man liksom klara av... Och det är ju elever som kämpar med skolan dagligen. Och då måste jag ju ha min tilltro, min självförmåga att tro på mig själv. Så att jag kan hjälpa dem i den här kampen på rätt sätt. Va? Ibland kanske jag misslyckas jag också, fast jag har god self-efficacy. Men om jag misslyckas... Då är det ju ändå så att i och med att jag har hög grad av self-efficacy så ser jag också det och kan justera det misslyckandet. För jag lär mig också av mina misstag, det får man inte glömma.
Nej,
så jag brukar säga att det är bättre att göra några misstag än att inte göra någonting alls.
Precis, absolut. Och det är väl också så att har du en hög grad av self-efficacy så har du liksom en grundtanke, en grundinställning till att jag ska klara detta. Jag klarar det inte den här gången, men om jag ändrar lite på det och gör på det här sättet så då kommer jag nog att klara det.
Ja, det är jättebra. Sådana tankar ska alla lärare ha.
Och jag tänker att det gäller även elever och deras grad av self-efficacy inför övningar och uppgifter som de ställs inför i skolan. Att det också påverkar deras skolresultat.
Ja, det gör det i hög grad. Och där ser vi ju, tyvärr att många borde ha låg självkänsla, lågt självförtroende och då också låg self-efficacy. Och där måste man ju jobba, alltså jag tänker mig också att man måste jobba med de här begreppen på lite olika sätt. Så att eleven också blir medveten om varför de inte tror på sig själva. Eller varför de tycker att de inte duger som de är. Alltså då måste man på något sätt leka med de här områdena. Jag säger leka, för jag tycker inte att man ska ha psykologer som går in och psykologiserar det, utan man måste fundera över vad kan jag göra med min höga grad av self-efficacy för att hjälpa eleverna att också öka sin grad. Mm. Och ett sätt är ju att de lyckas och nå de stegen vi ska ta. För varje gång en elev lyckas med det, den uppgift som de har, då ökar ju det här per definition. Så det viktiga är att jag som lärare skapar sådana uppgifter som är möjliga för eleven att uppnå och att förstå.
Mm. Och kanske också att elever får lov att misslyckas och prova igen. Så att det inte blir ett misslyckande och sen så är det liksom, så har man bara konstaterat det, utan att man får möjligheten att faktiskt göra om.
Ja, men absolut. Och det är ju också så att repetition, att få göra om, på ett annat sätt.
Ja,
för det är precis. Också så när man ger instruktion till en elev och eleven kanske inte riktigt förstår eller tolkar på grund av olika skäl. Då när jag lägger en ny, då har vi ju en tendens att då ändrar vi i den instruktionen vi har lagt. Vi lägger in nya ord, vi gör det längre. Istället ska vi backa, korta ner instruktionen och tänka ut hur ska den här eleven tolka min instruktion för att det ska bli rätt. Och det är det här med flexibiliteten som då blir så viktig i att förstå vad jag kan och vad jag kan föra över till elevens kunnande också.
Mm. Det är ju superviktigt det du säger, för det är också kopplat till att vi inte får tappa syftet med det vi gör i skolan. Vad är syftet med den här instruktionen? Är syftet att eleven ska komma ihåg en lång instruktion i rätt ordning och så vidare? Eller är syftet att eleven ska förstå det som är centralt och viktigt för att lösa uppgiften i fråga?
För att det är ju, läraryrket är ju ett pratyrke och vi pratar ju ganska mycket i det. Och vi kanske lägger in massor med onödiga ord i våra instruktioner, i våra förklaringar. Det vi skulle kunna förenkla det betydligt mer. Och det skulle de flesta elever tjäna på faktiskt.
Mm.
Med förenkla menar inte jag att göra det enklare på ett negativt sätt, utan jag menar att göra det tydligare.
Mm. Att byta ut ord och begrepp.
Ja. Så att alla gör det tydligt. För jag tror att många gånger redan i förskolan faktiskt så glömmer man ju ibland att förklara de här begreppen, vad det betyder.
Om det nu är så att man kanske känner igen sig att man har en ganska låg grad av self-efficacy och börjar fundera lite på hur det faktiskt påverkar mitt yrkesutövande som lärare och hur det i sin tur då påverkar mina elevers skolresultat eller kunskapsresultat. Kan man göra någonting för att öka sin egen grad av self-efficacy?
Ja, det tror jag. Jag tror att vi använder begreppet metareflektion ganska ofta ibland. Alltså att man måste reflektera mer över mig själv. Om jag får problem med en klass eller med några elever, då behöver jag sätta mig på mitt rum och reflektera. Vad är det som gör att jag får bekymmer? Vi var två lärare i en klass där vi hade några barn med autism. Och det var en elev som ständigt fick utbrott. Mm-hmm. Och vi fattade inte varför. Vi tyckte att vi gjorde så rätt vi kunde. Vi hade gått fortbildning och allt möjligt. Men ändå kom jag på det. Det var det att vi pratade för mycket i klassrummet helt enkelt. För vi videofilmade oss.
Oh,
då
vad smart.
Såg vi det. Vi satte en videokamera i klassrummet och när vi tittade på den filmen då både skrattade och grät vi. Men vi såg, herregud vad vi pratade i onödan. Och egentligen passade inte det någon elev. För är det något som elever klagar på idag i svensk skola så är det att det är stökigt och pratigt. Och att de tappar koncentrationen. Och ett sätt att jobba då med att öka med mitt eget, det är ju att börja reflektera över vad är det som händer när jag undervisar, vad är det som pågår, när får jag med mig eleverna och när får jag besvärligt med eleverna och vad är det jag gör då
så att man har Man förändrar sitt eget sätt.
Ja, du kan aldrig förändra någon annan. Du kan bara förändra dig själv. Så enkelt är det ju faktiskt. Men också, jag tror att videokamera, om man nu törs filma sig själv, så är det ganska bra för att se lite grann hur man agerar i vissa situationer när man kanske då arbetar framförallt med elever som behöver lite mer stöd kanske, men även med andra elever i en klass. Jag tror mycket på det här att alltså bli medveten om mig själv, för då ökar min self-efficacy när jag förstår också. Och det finns olika sätt att jobba. Man kan ju till exempel skriva ner, dokumentera, det här klarar jag bra, den här lektionen gick jättebra, det här har jag klarat fint, men det här var svårt. Vad hände då och vad kunde jag göra bättre för att det inte skulle bli så? Papper och penna är ju fantastiskt bra att använda för att jobba med metareflektion och sitt eget reflekterande över vad jag själv gör och vad kan jag då förändra i de här situationerna. För det är ju återigen, som Bandura säger, det är situationer det handlar om som vi ska lösa och vara flexibla i. Mm. Och då måste jag jobba med mig själv.
Mm. Ja, absolut, det är ju jätteviktigt. Enda sättet egentligen att förbättra och förbättra våra elevers kunskapsresultat är ju att förbättra undervisningen. Ja, så skulle man kunna säga.
Ja, så är det. Och sen skulle jag tycka att vi lärare skulle vara lite snällare mot varandra. Att vi kunde gå in och hjälpa varandra genom att observera varandra. Och vara lite mer mentorer mot varandra. Jag har ju upplevt att det blir ganska mycket hierarkier och konkurrens ibland i lärarrummet. Men det skulle vi sluta med, tycker jag, istället stötta. För jag vet ju när jag har haft kurser och jag har gett exempel på någonting. Och då var det någon lärare som har jobbat i massor med år på högstadiet och sa, men hur kan du veta det här, sa hon till mig. Alltså jag har ju lärt av erfarenhet, svarar jag då, de elever jag har jobbat med, det jag har förstått att jag måste göra på annat sätt, va? Men sen är det ju jättebra om vi har kollegor, vi lär av varandra.
Och är det så att man tycker att det är lite känsligt att bli liksom observerad av någon annan, då skulle man ju absolut kunna använda sig av det här filmandet som du nämnde absolut. Tidigare. För där behöver man liksom inte släppa in någon annan i detta, utan det kanske kan vara lite lättare att ta till sig. Men jag tänker att det här med att man ska få syn på sin egen liksom, alltså sin egen förmåga. Att sätta ord på vad jag kan, vad jag är bra på och så vidare. Tror du inte att vi är generellt ganska dåliga på att titta på det som är bra, det som vi gör bra faktiskt? Det är lite svårt att plocka fram sånt.
Det tror jag. Vi har ju lättare att vara mer kritiska och så. Men det viktiga är ju här, när man gör den här reflektionen, då är det ju att titta på vad har gått bra. För det är av det man lär sig, för det handlar ju om framgångsfaktorer för att self-efficacy ska bli starka för både mig och för mina elever. Då är det framgångsfaktorer som man ska titta på. Allt som har gått bra ska givetvis dokumentera. Och sen är det några saker som inte gick bra. Ja, men då får jag belysa dem lite mer och fördjupa mig i dem och se hur kan jag ändra på de situationerna som inte gick bra. För det farligaste är ju om jag hamnar i det tänkandet att jag klarar inte det här. Jag kan inte vara lärare längre, jag misslyckas jämt och så, va. Det är jättefarligt.
Förlåt.
Nej, många lärare är ju jätteduktiga. Men sen finns det ju de som inte orkar. Och då tänker jag mig att de behöver få lite extra stöd. Och de behöver titta på det här lite mer. Vad är det som gör att de inte orkar? Vad är det som gör att de inte orkar? Får man då fundera.
Och jag tänker också att, precis som du nämner här, att det är också väldigt viktigt att man vågar be om stöd och hjälp.
Absolut, det är jätteviktigt. Det var min porttelefon som ringde här nere. Det var någon som ville komma in. Jag ber om ursäkt för det.
Men ingen fara. Vi kan väl summera det här som att begreppet self-efficacy kanske inte riktigt så känt för oss i Sverige ännu. Men att det är något som vi behöver känna till eftersom det är högst aktuellt och centralt i skolan.
Absolut. Vi behöver jobba mycket mer med det. Vi kanske ska be våra rektorer att vi får fortbildningsdagar om det, till exempel. Om man nu får fortbildning nu för tiden i den ekonomiska situation som råder. Men, eller också kan man tänka sig att man i arbetslaget tar in de här begreppen och jobba med det på arbetsplatsförlagd tid när man ändå ska planera tillsammans. Att man tittar, att man inte förlitas på att rektorn ska göra allt, utan att vi tar tag i det här själva. Mm. Därför att vi pratar ofta väldigt mycket praktiska lösningar, schematekniska lösningar och så vidare. När jag jobbade vid Gävle högskola, vi skulle granska åtgärdsprogram. Vi hade då utbildning av rektorer bland annat. Och då vi samlade in över 100 åtgärdsprogram. Och det var inte ett enda än vi kunde godkänna riktigt, för att det fanns liksom inget syfte och mål om hur man skulle utvärdera och så vidare. Och då när vi ställde frågan till gruppen studerande då, våra rektorer och specialpedagoger, lärare, speciallärare, vad det nu var, då säger de, det har tagit 2 år att bara ta fram blanketten som vi ska använda. Ja, och då är vi på fel bana i skolan tycker jag, när vi lägger så mycket tid på hur dokumentation, blanketter och annat, istället för att diskutera de här inre sakerna som jag behöver som lärare för att öka min självtillit helt enkelt. Där måste vi jobba mycket, mycket mer med. Mm. Och det borde vi göra, och det kan vi göra tror jag, om vi bara bestämmer oss.
Ja, och jag hoppas att vi kommer göra det. Jag hoppas att det är många som lyssnar nu som känner som du och jag, Ann-Katrin, att det här är superviktigt.
Det vore skoj, Linda, och det är jätteroligt att du har bjudit in just till det här området.
Ja, jag tycker att det är viktigt. För att vi pratar ofta om eleverna och deras lust till att lära och självförtroende och så vidare. Och så pratar vi inte så mycket om lärarnas.
Nej.
Som i det här fallet då, som vi pratar om nu då, self-efficacy. Men det är ju faktiskt så att det hänger ju också lite grann ihop. Har jag en hög grad av self-efficacy som lärare, då har jag också mer flexibel undervisning som gör det mer tillgänglig för mina elever. Och på det viset så kommer deras grad av self-efficacy att öka när de får lyckas.
Ja, och jag tänker på Banjura. De här studierna som är gjorda, de pratar ju också väldigt mycket om motivation. Mm. Och då tänker jag många gånger så säger vi bra, vad bra du gjorde, bra skrivet och så. Vi säger bara så. Och då blir det bara sådana yttre belöning. Men om vi förklarar för eleverna, vad var det du gjorde som var bra? Då kommer eleverna till den här inre belöningen så småningom, som har betydelse för self-efficacy.
Just det.
Alltså ju mer de kan förstå att det var bra det jag gjorde, då ökar deras tilltro också. Och det är så viktigt att också vara medveten om, hur gör vi när vi belönar? Hur gör vi när vi motiverar och så? Mm. För det hänger samman alla de delarna.
Så viktigt och så rätt det du säger, och jag tänker att det får vara slutorden här i vårat samtal, för det sammanfattar liksom på ett väldigt fint sätt varför det här är viktigt.
Tack
så
ska du ha,
med
Linda.
Det sagt så vill jag jättegärna, jag tackar dig så hemskt mycket, Ann-Katrin, för ditt deltagande i det här samtalet med mig här idag.
Ja, och tack Linda för att jag fick vara med. Tack och hej då.
Hej då.
Hej då.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Inspelningen gjordes under 2024.